Hej och välkomna till avsnitt nummer 16 av CF Nyheter podcast. Mitt namn är Andreas Sandström och idag kommer jag att ha med en gäst som för mig, jag tycker inte han kräver jättemycket introduktion, men för mig är han en av de största och mest kunniga inom vår idrott eller inom CrossFit. Och han har hållit på med det här väldigt, väldigt länge. Och Mats Jakobsen heter han. Han är tränare på CrossFit Nordic. Han har varit både live-kommentator på CrossFit Regionals och semifinaler. Han har även varit speaker på väldigt, väldigt många stora tävlingar. Så att jag ser fram emot att prata med honom. Jag tänker att vi bjuder in han direkt här. Så har vi ett litet snack med Mats Jakobsen. Vi säger välkommen Mats
Jakobsen. Tack. Tack ska du ha.
Till podcasten. Jag ställer frågan som jag ställde innan. För det är faktiskt många som har hört av sig och frågat. Hur är läget?
Ja. Nej men bra fråga. Det är bra. Det är mycket, 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 mycket bättre nu. Jag har väl inne börjat hålla pass på Nordic igen. Jag har börjat träna på Nordic igen. Jag är inte inlagd. Jag är klar med min cellgift. Så det är så här, jag är rätt nöjd kan man lugnt säga.
Ja, vad skönt. Berätta, vad för oss som kanske inte har full koll. Jag har förstått det som att det är en autoimmun sjukdom som sätts på njuren. Men berätta lite mer kring det.
Ja, nej men alltså det var så... Det är den skevaste upplevelsen jag har varit med om. Du har helt rätt, det är en autoimmun sjukdom som sätter sig på njurarna och kan sätta sig på lungorna också. För min del så gjorde den inte det. Men vi var ju iväg på träningsresa i Grekland och jag var lite så här, jag kände mig lite slö. Jag hade lite så här, en konstig känsla i magen. Kom hem igen, hade fortfarande någon sån här hosta som jag liksom inte riktigt blev av med. Min fru står på sig och säger så här, men du måste gå till läkaren. Jag går till läkaren och de säger så här, vi har ingen blodprov, vi har ingenting på det. Har du någonsin varit här? Jag bara, nej, jag har ju aldrig behövt läkare tidigare. Så de tar ett blodprov och jag åker hem igen och har ju planer för dagen efter som man har. Men sen ringer de från 112 på natten och säger så här, du kom in direkt nu. Så sen, jag kommer in imorgon, de bara, nej men du kommer in nu. Och då hade jag ju akut njursvikt. Var rätt dåliga värden kan man nog lugnt säga. Så då visade det sig, då hade de kunnat diagnostisera mig med den här autoimmuna sjukdomen som heter Good Pastures, eller Good Pasture, som mindre än en på miljonen får. Så sen dess har jag fått cellgiftsbehandlingar och en massa andra behandlingar och njurfunktionen har ju gått upp lite grann, men vid något tillfälle i framtiden så kommer jag nog behöva en njurtransplantation skulle jag tro.
Okej. Vet man liksom, eller alltså så här, hur märker du av det först och främst? Är det trötthet? Är det alltså liksom...
Ja, alltså det sjuka, det som är konstigt i sammanhanget här, det är att jag märkte inte av något. Hade inte Jenny stått på sig att gå till läkaren för den här hostan som jag hade, då hade jag inte gjort det. Men typiskt så är ju, så har man problem med djuren så är det ju liksom att man känner sig trött, man känner sig orkeslös. Man har svårt att äta eller man är ointresserad av mat, vill gärna sova mycket sådär så. Men som jag är ju ingen läkare.
Det känner du inte av på samma sätt nu antar jag då att du...
Nej, och jag kände inte så mycket av det innan heller. Alltså, dagen innan det här hände, då var jag inne på Nordic och körde ett pass med markluft på 160 ekobike-intervaller. Jag kände mig liksom så här, lite seg i kroppen och kände så här, fan jag har inget tryck just nu. Men det kanske är en sån träningsperiod. Det var liksom, så det var, ja det var konstigt.
Ja, jag förstår det där. Det måste ju kännas jättekonstigt det här. Att
man... Men så helt surrealistiskt. Jag har aldrig, som sagt, aldrig varit sjuk, aldrig varit hos läkaren. Och så händer det här. Okay. De bara, men vad är det som händer? Känns jättekonstigt.
Du får liksom ens någon, du får reda på att du har någonting som en på miljonen har. Och så har du aldrig varit hos läkaren innan. Jag förstår att det känns
Nej, men surrealistiskt. Men alltså i sammanhanget, och det tycker jag är viktigt, det är viktigt att säga. Det är egentligen så här. När jag var inne på cellgift sist så hon, sjuksköterskan som var där, var jättefin och jättehärlig. Så säger hon så, men hon tyckte så synd om mig. Det var så synd om det här. Så, men stopp. Jag förstår inte vilken flax jag har. Ja, det är tråkigt att jag har fått det här. Absolut. Men det kan inte jag göra någonting åt. Det är vad det är. Men att min fru stod på sig att skickade mig till läkaren, eller jag skulle gå till läkaren, det är ju flax. Att läkaren tog ett prov istället för att skicka hem mig med en Alvedon och säger, men kom tillbaka om en vecka. Att jag sen hamnar på Huddinge som är jätteduktiga på njursjukdomar. Att jag liksom får den hjälp jag har fått och haft, det stöd omkring mig. Alltså, det är ju bara att vara tacksam. Det är klart det är tråkigt att ha det här, men det hade kunnat vara så mycket värre.
Ja.
Så jag är fantastiskt tacksam. Och sen hela det här communityt som vi är så bortskämda med att vara en del av. Alltså, när det händer någonting för någon så vill man ju gärna tro att det ska komma, att man ska få en massa hjälp från folk runt omkring. Men samtidigt så tänkte jag så här, folk har egna liv. De har inte tid att lägga ner energi på någon annan kanske. Eller du vet, de brottas med sina egna saker. Så det kan man liksom inte riktigt ta för givet heller. Det är ju otroligt arrogant. Så jag trodde inte att vi skulle få någon hjälp överhuvudtaget. Men alltså folk har ställt upp. Både för min del, men också för min familj på ett sätt som jag aldrig hade vågat tro på. Så jag är så fantastiskt tacksam. Alltså vilka fina människor vi har förmån av att få vara en del av.
Verkligen.
Gemenskapen är helt magiskt.
Ja, i det hela så låter det rätt, alltså vad fint liksom.
Ja,
verkligen.
Det är det. Alltså det, jag kan inte sätta ord på det. Men du vet, ibland så blir man så här, jag tror du och jag pratade om det här när vi satt i Norrköping och vi stod där inför det här VM som skulle vara. Och vi
Ja.
stod och försökte sätta ord på den här magiska känslan av någonting som är på väg, men man vet inte riktigt vad det är. Lite så känner jag. Alltså jag är så otroligt tacksam på alla sätt och vis. Så det är fina människor omkring oss. Så det ska uppskattas. Hoppas
Ja,
jag kan betala
verkligen.
tillbaka vid något tillfälle.
Ja, men det har du nog gjort flera gånger om tidigare också. Det skulle jag nog vilja påstå. Och det tror jag de flesta känner också. Alltså, om jag talar för alla andra. Liksom. Hur funkar det? Jag var lite nyfiken nu. För det här är en autoimmun sjukdom. Du säger att det kan bli problem senare igen. Vad har de sagt till dig? Hur ska du märka av det här, om man säger så?
Ja, nej, men de har inte sagt så mycket egentligen, vilket jag kanske egentligen är rätt tacksam för. För hade jag vetat liksom hur allvarligt det var när jag kom in, då hade jag nog blivit mer berörd av. Nu var jag mer så lösningsorienterad. Okej, men vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Vad kan ni göra för någonting? Så de har inte sagt så mycket. Jag ska in på ett återbesök här den 4 mars. Där jag hoppas att få lite mer information. Nu har jag precis kommit ur den här fasen där jag liksom är akut sjuk så att säga. Så då hoppas jag att de kan säga lite mer om hur ser framtiden ut för mig egentligen. Men just nu så vet jag inte riktigt.
Nej, okej. Jag förstår. Ja, okej. Men det kanske är skönt, det är sant. Alltså jag menar, man vill kanske inte veta allting direkt. Det kanske är jag som är en sån som vill veta allting direkt. Vi kommer komma in på det lite senare, men jag stör mig på en
Ja.
sak kring CrossFit Games. Men det ligger nog kanske mer bara i att jag vill veta allting direkt. Men
Jag
ibland
köper att
kanske
du
det inte
inte
är
är
det
själv.
bästa.
Ja, nej men alltså i vanliga fall är jag precis som du. Jag gillar ordning och reda, jag vill gärna veta, jag vill gärna vara förberedd. Men just i det här fallet, då var det så här, jag blev så chockad. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle in och allt det här skulle hända. Så då blev rätt chockad över. I efterhand så är jag glad att jag inte fick reda på statistiken för liksom att överleva det här, hur den såg ut. För då hade det blivit dåligt. Nu var det mer så här, ja men hej, vad ska vi göra åt det här? Och sen så liksom jag försöka jobba ihop med läkarna till att det skulle bli bättre. Så. Ja, fan, och de är ju så himla duktiga. Alltså, de är löjligt duktiga. Så. Lutade mig tillbaka till bussen och sen tog det en lugn. Jag kan säga så här, för den som vill roas lite av allt det här, utöver det, så är det så här, jag är panikrädd för nålar. Panik.
Hej, välkommen till klubben.
Ja men precis. Så när de sa så här första gången, bara, men vi ska ta ett blodprov, så stack jag fram fingret. Ja men varsågod. Då började de garva. De bara, är du rädd för nålar? Jag bara, alltså ni anar inte. Så sa de så här, det är ditt minsta bekymmer just nu. Jag bara, vad är mitt största bekymmer? De bara, ja, det är inte det här i alla fall. Så ja, nej. Det var
Nej, jag.
KBT-terapi på hög nivå.
Jo, jag förstår det. Jag kan kontra med en anekdot att under covid-perioden där, om man skulle, det var KBT för mig att ta vaccinet, helt klart. Det var det. Men Jag förstår det, jag förstår det.
Det är inget kul det är alltid... alls med nålar.
Nej. När man går till läkaren eller när man är hos läkaren och ska hålla på med det där. På något vis, de roar sig alltid över ens rädsla kring det känns som. Man själv hatar det. Jag hoppas det är fler som känner likadant. Ja, precis. Men de är på något vis inne i hela den världen. Så för dem, de älskar väl några, tänkte jag säga. Men det kanske de inte gör.
Känns inte helt omöjligt. De har gott skratt efteråt. Så bara, du, den där kralliga killen som kom in som var jättestark. Ja, han är jätterädd för nålar.
Exakt.
För du är ju rätt kralig. Ja. Jag såg någon frivändning där på, vad var det, 130 pannor som åkte som ingenting.
Ja, det var... Ja, just det. Ja, precis. Det var faktiskt väldigt kul att få sätta 130 kilo för första gången.
Det var ju snyggt ju!
Ja, tack. Alltså det var... Ja, nej, men det kändes riktigt bra. Det har jag jobbat hårt för. Framförallt nu de senaste 3 månaderna. Att faktiskt förbättra tekniken i cleans och att våga ställa mig upp när det är tungt i botten. Det är mitt. Att våga liksom fortsätta grinda igenom den här frontskotten.
Ja.
Så att, nu vart det lyftet kanske inte tekniskt snyggaste, men det ska det inte vara när det är 4 kilo över vad man någonsin har gjort.
Nej, men precis. Sen, jag kan känna sen, precis som du säger, när det är ett pers så är det sällan att det ser fantastiskt ut. Det liksom är estetiskt tilltalande. Himlen öppnar sig liksom på något sätt. Fåglarna sjunger och solljuset träffar perfekt. Men jag tyckte det såg ut som ett bra lyft helt enkelt. Alltså det var ju inte så att man sa, oh nej, nu går han ju sönder stackaren. Utan det där var ett bra lyft. Och det kommer bara bli mer bra. Ju mer bekväm du känner dig. Vi har sett precis som du säger, lyfta dig. Jag grindar på med lyftet. Nej, det var fan kul. Jag blev jätteglad.
Ja, tack så mycket. Jag har kämpat för den där. Så den sitter nära mig. Om man säger så. Det gör den.
Den var du gott värd kan man säga.
Ja, men det är lite som 100 kilo snatch också. Det är också en sån där som milstolpe i livet. För mig i alla fall.
Man måste checka av de där läkarna.
Ja, men jag skämtar lite att träffa Sara Sigmundsdotter på det här lägret som var i måndagsklubben för
just det.
4 år sedan snart. Och då skämtade jag lite. Bara, men kan inte du och jag? Då hade jag ju tagit 100 kilo redan, men... Det var väl länge sedan när jag var på väg tillbaka dit igen. Och så sa jag, kan inte vi ha en tävling först och snatcha 100 kilo? Så jag har en pågående, jag vet inte hur mycket hon kommer ihåg av det, men jag har en pågående tävling med henne om 100 kilo snatch.
Vad skönt. Så om vi ringer Sara nu så kommer hon säga så, jo men jag vet alldeles utmärkt, jag jobbar på saker, han ska veta. Jag är väldigt nära. Jag klagar på rapporteringarna som uteblivit någon vecka. Bara, du har du inte snatchat den här veckan, eller hur blev det?
Ja, precis. Jag vet inte om hon kommer ihåg mig ens överhuvudtaget, men det var lite roligt.
Här måste vi påminna henne i så fall.
Ja, men faktiskt. Det är dags. Vi vill även att Snorri Baron, alltså hennes manager, han skulle väl gå och bli vegan, tror jag, om hon snatchade 100 kilo. Var det så? Också något bättre har jag hört om. Det tycker jag var lite roligare.
Alla som känner honom vet ju att han absolut inte skulle göra sig speciellt bra som vegan. Så han har ingen vidare förtroende för sin atlet på det sättet.
Nej, precis.
Han skulle ju må så kast.
Han gillar ju kött om vi säger så.
Det gör han definitivt. Ja, jag
är glad. Ja, så blir det spännande att följa. Faktiskt. Jag har förstått det som att hon inte har gjort det än. Så att, hon är väl där i närheten, 90 plus liksom.
Ja, jag har inte hört något om hundringar. Jag har svårt att tro att de skulle hålla tyst om det hade hänt också. Men jag har inte hört någonting om hundringen heller. Nej. Inte än i alla fall.
Nej, men på tal om ingenting tänkte jag säga, men vi kanske ska presentera det lite grann, lite bättre. De flesta som lyssnar på det här vet nog vem Mats Jakobsen är. Och vet man inte det så vill i alla fall jag säga att du är den här rösten man hör på CrossFit-semifinalerna och CrossFit Regionals back in the days, så att säga, som kommentator framför allt. Berätta lite mer, jag är väldigt nyfiken på hur du kom in i den världen överhuvudtaget.
Ja, alltså jag ramlade ju lite så här, jag ramlade lite in i den världen med tillfällighet skulle man kunna säga. När hela det här CrossFit-äventyret började, då förstår man lite grann om hur gammal jag är också. När det började, det första regionen vi hade i Europa, det var ju i norra Irland. Och då hade jag liksom på något sätt nästlat in mig hos CrossFit HQ på något sätt. Så jag fick vara med och programmera det eventet som Mikko Salo sen vann. Men jag kunde inte själv vara där för jag var upptagen med jobb. Så året efter, då var det ju regionals i Halmstad. Och då fick jag vara regional director helt enkelt. Så då var jag ansvarig för regionals det året i Halmstad och programmerade det också tillsammans med lite annat folk här. Så bland annat Martin Altermark kommer man märka liksom, vi har dragit väldigt jämnt väldigt mycket, väldigt länge. Så då var vi i Halmstad, hade regionals där. Sen så året efter, då var det ju regionals i Ballerup Superarena första gången. Nej, det var det inte alls, bara ljuger jag. Först var det i Bolton, var det året efter det, i England. Då var jag också ansvarig. Och sen blev det Ballerup Superarena efter det. Och då på de första tävlingen, då var det liksom inga konstigheter. Det var lite klubben för inbördes beundran. Man stod och körde på och sen så blev det bra det här. När vi sen var i Bolton, då hade det liksom blivit lite större. Då var vi plötsligt på en stor arena. Det fanns ett eventföretag som byggde allting. Atleterna hade börjat få sponsorer, liksom Pure Pharma som det hette den tiden. De var ju stora, Progenix, t-shirtarna började dyka upp och sånt där. Men vi var ändå fortfarande ganska i sin linda kan man lugnt säga. Men då hade Reebok dykt upp och börjat kasta lite pengar på det här. Och jag hade inte börjat jobba på Reebok än. Och då kommer det någon Reebok-människa och säger, men när kommer, vem är liksom en annonser? Och vi hade en annonser som var tilltänkt, men han hade ringt på morgonen och hade sjuka barn så han kom inte. Och då tänkte jag, vem behöver det? Det är nog lugnt ändå. Men så förstod jag att de ville ju ha den annonsen. För det skulle visas, CrossFit HQ var där också, CrossFit Journal var där, CrossFit Radio var där, en massa annat folk var där. Och de ville ha någon som kunde stå liksom och sköta där på golvet. Så jag vände mig till Carl Stedman och Martin Altermark och säger, hörni, jag tror jag hoppar in här. Sen så kör jag bara lite grann. Sen så kan vi, i pauserna mellan heaten, kan vi snacka ihop som allt går som det ska med det här eventet. Så gjorde jag det. Och det gick ju bra. Tydligen. Och jag hade svinkul och det var ju roligt. Sen så gjorde jag det året efter också när vi var i Ballerup. Bara för att. Och det hade liksom, men det gick bra. Vi hade kul allihopa. Och då var ju CrossFit Håk, eller CrossFit var där och filmade från CrossFit Media. Och då kom de och frågade efteråt om jag ville köra året efter som en del av sändningen. Så sa jag, ja men absolut gärna. Sen hade jag glömt allt om det året efter. Så jag ställde mig på golvet. Så kom de, började de höra av sig då bara, men jag kommer stå på golvet istället. Så frågade de året efter igen. Och då var jag med. Sen dess har jag varit med på sändningarna. Från semifinalen eller regionen sen.
Ja, just det. Ja. Ja, du har varit med varje år sen dess. För det, nu pratar vi, när du har stått på golvet, pratar vi 2012-2013.
Ja, precis. Precis. Ja. Sen har jag i princip varit med sen dess hela tiden. Problemet har varit att vissa vi har haft några år där det har funnits två olika semifinaler eller två olika liksom regionen, så då har jag inte varit med på en av dem, men jag har varit insultad på något sätt alla år. Ja. Så fick jag coach invitational ett år för Team World och sen ett för Team Europe också. Precis. Så.
Ja, kul. Då blir min första spontana fråga. Kommer du att vara med i år?
Jag har fått frågan. Så här är det. Vi ska, en otroligt kär vän till mig gifter sig den helgen och vi ska på bröllop. Så det lutar ju mot att jag inte ska. Hade det varit så att jag inte skulle på bröllop så råkade det här också vara samma helg som min kära son ska tävla på SM i funktionell fitness. Så även om det var så att vi inte hade varit på, ja precis, även om vi inte hade varit på vad heter det, på bröllop, så hade jag varit hos min son istället, för han kommer gå före alla CrossFit-tävlingar i hela världen, alltid. Så nej, i år ska jag inte vara med. Jag pratade med Daniel Chaffee om det och han tycker det är jättedåligt. Han har envisats med att det ska vi ändra på. Jag vet inte hur han ska ändra på det, men som det ser ut just nu så är det inte tilltänkt att jag ska vara med, nej.
Okej, okay. För oss de... Ja, jag kommer faktiskt vara i Lyon, men för alla som lyssnar så tror jag att vi tycker det är väldigt synd. Men jag förstår dig fullständigt.
Ja, jag älskar att göra det. Alltså det är bland det absolut suveränt roligaste jag vet. Och det är väl det som förhoppningsvis också skinner igenom lite grann när vi gör det. Jag tycker det är kul på riktigt. Och bryr mig jättemycket om alla de här atleterna som är på golvet och vill gärna göra dem rättvisa på något sätt. Men som sagt, ja, det går inte att kombinera i år, tyvärr.
Nej, jag förstår. Men hur funkar det när man är... Jag är väldigt nyfiken för att jag tycker om att... Om man säger så här, sen barnsben så har jag ju velat testa på att kommentera tävlingar. Och jag har faktiskt fått vara speaker på en tävling i alla fall.
Och det gick ju bra också, eller hur?
Ja, det gick jättebra. Jag har fått vara kvar där alla år.
Exakt!
Så att, det är ju jättekul. Men min fråga är så här, hur förbereder du dig inför speakerjobb, kommentatorsjobb? Förstår du vad jag menar? För du har ju varit speaker även på SM i funktionell fitness flera gånger. Ska ju nämnas.
Ja, precis.
Men hur förbereder du dig inför och vad har du med dig för typ av material och anteckningar egentligen?
Det är lite olika. Till exempel på SM i funktionell fitness, då är det ju mycket att försöka liksom kolla upp själva, jag menar, hela eventet. Hur kommer eventet se ut? Vad är det som gör det här eventet unikt? Alltså hela tillställningen. Och sen, vad är det man kan förvänta sig av de olika eventen helt enkelt? Vad är det man kan se? Så det är mer baserat på eventen och sen låter man liksom atleterna som presterar bra komma fram därifrån. Och det växer fram en storyline omkring någon som klarar sig jättebra, någon som är utmanade. Men mer att man låter eventet tala lite för sig. Eftersom det är olika förmågor som testas helt enkelt. Det är ju mer ett added test än att man försöker skapa någon sorts dramatik och genom att vi tar en 5 km löpning, vi avslutar med 3 stycken ryck på en hundring. Vem kan rycka en hundring? Du vet, på det sättet. Så då försöker man låta eventet vara mer det som skapar, eller jag försöker göra det, låta eventet vara det som skapar någon sorts historia. Sen så vem löser den här uppgiften bäst? Så brukar det vara. Sen växer det ju fram olika atleter under helgen eller under eventen som klarar sig bättre och bättre. När det kommer till semifinaler och regionals, då får vi ju statistikkit från CrossFit HQ ett antal dagar i förväg, där man har kollat på eventen. Har eventen hänt förr? Har det hänt liknande event förr? Vem har i så fall klarat sig bra? Vad har det berott på och hur har de klarat sig i tävlingen i övrigt? Sen har man också en bio på alla atleter som man sen sätter sig och kan gå igenom. Vad har de gjort förr? Vad har de för styrkor, för svagheter och så vidare och så vidare. Sen efter det så har man liksom uttalanden från olika personer som har varit med att göra programmen eller göra själva programmeringen och allt annat som man sen också kan sätta sig och läsa igenom. Sen så har man helt enkelt länkat till alla sociala medier som har diskuterat det här, både för atleter, för organisatörer och så vidare och så vidare. Och så sätter man sig och går igenom. Det är ett hästjobb. Och vissa av mina kollegor som gör det här, de tycker ju det är superkul att sätta sig och gå igenom det här. Och sen så skriver de ner, man får ju statistik så det står härliga till och sätter sig in i den här statistiken. Jag har svårt för det. Okay. Jag tror ingen kommer ihåg just statistiken när man slänger ur sig det, utan det som är mer intressant kan jag tycka när jag sitter och kollar på någonting, och det är det jag gärna försöker förmedla, det är det här: vad kan jag förvänta mig av det här hitet som jag har framför mig? Vem är atleten som typiskt klarar sig bra? Vem är utmanande? Sen blir det 3-2-1 kör. Sen får man se om det stämmer eller inte stämmer. Om det stämmer så är det så här: ja, men varför stämmer det? Jo, men den gör att atleten gör så och så och så. Då kommer vi förvänta oss att se det här. Eller här har vi någon annan som klarar sig bättre, som löser det på den upp på det sättet, vilket gör att de andra inte har en chans. Så man försöker förklara varför det som händer på ett sätt som gör det mer intressant. Okej, så om jag kikar på roddtekniken här så kommer det spela roll när vi kommer lite längre bort till deplättningarna här. Till exempel, istället för ja, i det här heatet har vi 4 stycken som är jätteduktiga på ro. Deras tid för att ro 1000 meter är det, bla bla bla. Det säger ingenting om den utmaning som ligger framför sig. Så, och det, så där är vi så olika. Och jag har frågat flera gånger så här, men ska jag göra så här? För då blir det inte jag. Då tycker jag ni ska hitta någon annan som tycker det är jättekul. Som Brian Friend, liksom, han är fantastisk på siffror. Helt magisk på det. Och han och jag kommer jättebra vid det, så jag tycker mycket om Brian. Men han är ju bra på det. Och det är ju hans sätt att förklara vad det är som händer. Det är inte mitt sätt. Och då får man bestämma lite grann vad det är för typ av kommentar man vill, kommentering man gärna vill ha.
Jag förstår. Alltså det där är, jag en spontan gissning här bara. Det känns som att Brian Friend är en av dem som sätter sig och skapar alla de här statistikgrejerna till er kommentatorer. Får jag känslan av i alla fall. Jag skulle inte förvåna mig om han har gjort det förut.
Ja, men han, det stämmer, han gör en del av det. Sen är det en kille som heter Chad Schroeder som också gör en del, som är helt fantastiskt duktig, han med också. Så det är bland annat då. Ja, det är det.
För han verkar ju kunna rabbla statistik på människor och på atleter som man aldrig hade kunnat tänka sig eller alltså, att själv ta reda på. Så att jag är väldigt imponerad över Brian Friend och jag tycker det han gör är, men det som du säger, han är väldigt statistisk av sig. Men sen också, jag tycker det är intressant för jag kan ändå förstå hur du vill lägga upp det. Jag kan tycka att det är lite det som gör dig till den kommentatorn du är på något vis. Att, ja men, nu tittar vi på, ja men, Lukas Högberg, han ro på det här viset. Men han är väldigt effektiv i repklättringen så det gör ingenting att han ro på det viset och så vidare.
Ja, men exakt.
Och det gör ju att vi som följer med tycker det är väldigt, väldigt intressant att följa personen. Men jag tror
jag hoppas, det är precis som du, jag hoppas det är så. För det är ju så jag gärna vill uppleva när någon sitter och kommenterar själv. Jag tycker ofta det som händer om man förlitar sig på statistiken, det är att det finns väldigt mycket statistik på nordamerikanska atleter som har varit med i nordamerikanska tävlingar som alla har koll på. Men alla som är utanför det, då finns det väldigt lite koll. Och då blir det liksom att man sitter och pratar om en atlet som... som är jätteduktig, jätteduktig, jätteduktig. Och så visar det sig plötsligt att de leder inte längre. Men man har ingenting att prata om de andra. Och då har du precis bränt bort 40% av kameratiden på någon som är, kanske inte är relevant för varken eventet eller för hitet de är i. Men det är för att man inte har något att prata om de andra. Man vet inte riktigt vad ska vi göra nu. Då är det ju mycket, mycket enklare att säga så. Men okej, om vi ser på det som händer här. De slappnar av lite på löpningen här. Men det är därför att när de kommer till stången så är de otroligt effektiva. Så gör de det här, det här, det här. Eller vad det nu må vara för någonting. Det tror jag är lite grann. Det är faran med att förlita sig på statistiken. Sen samtidigt så är det så här. Om någon säger så här, men Mats, vem är snabbast på 1000 meter råd i det här hittills? Så kommer inte jag kunna svara på det framstå säkert som en idiot på det. Så det finns ju uppsidor och baksidor. Eller upp och nedsidor på båda delarna. Men jag tror jag hittade en stil som jag trivs med. Som förhoppningsvis. Den verkar gå hem ibland. Jag får göra en del i alla fall. Så.
Jag förstår. Nu har stolen gått ner här i Umeå, kan jag säga. Så jag måste tända lampan här. Men det...
Så det här gör det. Och jag drog ju lampan direkt. Innan det var smart. Jag var inte sexigt heller.
Jag tänkte höra nu, som i och med att vi faktiskt pratar om kommentatorer. Om du har du någon så här kommentator som inom vilken idrott som helst som du kan se upp till och som du kan ta inspiration av när du kommenterar? Eller speaker av något slag? Du kanske inte har någon, du kanske bara babblar på själv.
Ja, nej men jag har nu inte någon enstaka så här. Jag tycker ju Sean Woodland är fantastisk. Alltså helt magisk. Jag tyckte jättemycket, och det är liksom av alla sporter överhuvudtaget. Men jag tycker han har någonting som, han har en massa scenarier byggt upp i hans huvud. Och sen så, vad som än händer så har han liksom någonting att börja på. Men därifrån så kör han bara. Och det blir så spontant och så ärligt, även om han har förberett liksom någon sorts resväg i det han gärna vill berätta. Så blir det ändå spontant. Och det tycker jag är super, super, super härligt. Jag tycker Chase Ingram är fantastisk. Han säger så mycket dumma saker så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men, nej men du vet, gud vad jag garvar då. Han och jag kommer också väldigt, väldigt bra överens. Men han säger så många saker som jag bara säger, men sorry, vad håller du på? Det är inte så. Men ändå så, han lever in sig och han har en förmåga att dra med folk i det han säger också som jag tycker är helt underbar. Plus, han är fantastiskt bra på att släppa in andra i den dialogen han har. Vissa av dem man har jobbat med, inga namn nämnda. Men de kommer liksom, de går in på någon sorts, och sen trummar de på, bara säger vad de nu vill säga. Och då blir det liksom inget bollande fram och tillbaks mellan de som sitter och gör själva sändningen. Det tycker jag är lite synd. Så de tycker jag är fantastiska. Sen i andra sporter, alltså jag är ju så dålig på veta vem de är. Men jag gillar när man får det här spelet. Det är väl egentligen det. Alla som tillåter någon annan att säga någonting som man sen kan möta och, liksom, och jobba vidare med. Som gör det intressant för den som sitter hemma och tittar. Då tycker man har lyckats. Jag är lite dead för det är inte bara med när folk kommenterar, det är även med coacher. När man får för sig att man är viktigare än atleten eller det som händer, då det får jag lite ångest av. Jag tycker det är fler och fler och fler i det här spacet som börjar som gärna anammar den rollen där de liksom tycker de är så pass viktiga att deras historia är viktigare än atleten eller sporten eller någon annan. Då tycker jag man har tappat det lite grann. Man blir, det blir en jakt på nyheter som kanske inte är nyheter, sensationer som inte är sensationer eller vinklingar som passar deras narrativ mer än kanske försöker bygga upp folk och sen ser det fina i sig folk utvecklas som sport som utvecklas.
Jag förstår, jag förstår. Jag håller med dig fullständigt med de två. Sean Woodland för mig är ju, frågar man dem på mitt gym, så kan ju jag dra iväg med one-liners som är Sean Woodlands. Och folk fattar inte vad de snackar om. Unbroken and across the finish line. Start shining. The gold medal for Rich Froning. Jag tycker den är så klockren från 2013.
Det är så briljant.
Han har ju såna där förberedda lines. Liksom. Och det vet man ju. Han har ju till och med pratat om det själv. Liksom, att han satt och funderade ut vad ska han säga när Rich Froning vinner sin fjärde raka 2014 liksom, så saker. Så att jag håller med dig, Sean Woodland är skön på det viset att han har någonting förberett och sen går ju han bara på känsla. Det verkar ju verkligen
ja.
Så
ja, men och det finns en genuin lycka när han gör det också, alltså du ska se, ibland när kameran stängs av du, han bara stänger av, kastar av sig, såg ni det där? Bara, ja, det gjorde vi, satt och jobbade, du hörde ju min röst, din röst, vi såg på samma skärm liksom. Han bara, nej, det är sjukt. Du vet, den där lyckan han bär med sig sen en hel dag, du vet, när vi går ut och käkar på kvällen så är det samma sak. Alltså, det var fortfarande sjukt. Han blir ju lycklig på riktigt för att någon annan har lyckats. Det tycker jag är vackert.
Ja, vad kul. Ja, det jag förstår det. Och jag kan se det. Jag har inte träffat honom själv, men jag kan se att han verkligen brinner för det här och för andra och för atleterna liksom.
Ja, han gör det väldigt fint. Det är så kul.
Ja, men en sån här, och nu alltså en person som jag tycker om väldigt mycket, det är ju Robert Wacky, om du vet vem det är.
Nej.
Han är kommentator för på Tour de France bland annat. Och det är någon som, och jag tycker du påminner lite om Robert Wacky. Det i form av att just det här att man kör på det som händer och man på något vis, man gräver inte ner sig allt för mycket statistik. Han har väl vissa saker han måste berätta när de cyklar genom Frankrike. Som, ja men, de ska ju visa upp hela Frankrike med den tävlingen också. Så han måste ju berätta kring olika slott och så vidare. Men han gör det på ett så bra sätt på något vis. Så han behåller kvar spänningen i själva, ja, det där, de 3 timmars lopp som går liksom.
Du vet, jag undrar ibland när man sitter och lyssnar, gud vad kul att du säger det, men jag undrar ibland när man sitter och kollar på Tour de France, här, hur gör de det här spännande fortfarande? För det är inte alltid våldsamt underhållande. Och ändå så sitter man där och kollar på dem. Det är svårt riktigt. Gud, det skulle jag nog aldrig lyckas med. Jag vet att jag kommenterade någon tävling när det var, det, som började med en massa rodd. Och den killen som jag stod och kommenterade med, han bara, gud vad tråkigt. Jag bara, tråkigt, vad snackar du om? Förstår du? Alltså vi kan ju prata split-tider, vi kan prata stroke rate, vi kan prata positionering, vi kan prata liksom sekvenser i det. Han bara, vet du, då tycker jag att du gör det. Sen plockar, tar jag över efteråt. Jag bara, får jag? Du förstod inte riktigt att han tyckte inte det här var kul. Och jag var helt så här, det här är ju briljant. Här har du rätt att snacka om förutsättningar. Men därifrån till att göra 3 timmar, det, jag vet inte riktigt, men jag skulle inte lyckas. Jag skulle behöva veta så mycket mer om cykeln.
Ja, men jag har fastnat i alla fall för det. Så att jag tycker han lyckas bra med det. Och det är också att ibland är han helt själv, men han lyckas ändå på något vis bolla över tankarna han kommer med till oss som tittar. Och det är häftigt. Lite som Chase Ingram, fast till oss liksom. Så att det, ja, men det, jag får ändå den. Jag kan ändå förknippa dig med han.
Det tar jag som en jättekomplimang här, utan att veta vem han är. Jag tycker bara det är en fantastiskt svår sport att kommentera. Så, tack. Tack ska du ha.
Men du kommer nog känna igen hans röst när, om du hör den. Det tror jag faktiskt. Han har en speciell röst också. Så att, men ja, alltså, det är kul att höra att vi har samma idoler inom
Det,
kommentatorsvärlden. I
ja,
alla
men det.
fall inom CrossFit-kommentatorsvärlden. För de två är ju, de ser man ju upp till lite grann, tycker jag.
Ja, det var rätt. Sean var den första som frågade om jag ville jobba med honom. Och det var, jag blev jättestarstruck när han kom och frågade. Jag bara, fan, hur ska jag göra det här nu? Jobbade med Rory McKernan också, som också är superduktig, eller var superduktig. Men det var Sean som frågade först och det blev helt, bara, wow. Ska jag inte göra bort mig. Och det första han sa första gången, han bara, men alltså, du kommer inte göra bort det. Jag vet att du tänker på att göra bort det. Jag bara, hur fan vet du det? Han bara, för det tänkte jag på första gången också. Gör så gott du kan. Och sen tänk bara så här, jag berättar vad som händer och du berättar varför det händer. Och jag bara, okej. Okay. Ja, men alltså, då kör vi på det.
Ja, men det har ju funkat jättebra, tycker jag.
Ja, än så länge har det gått helt okej. Okay, ja.
Ja. Jag ställde ju lite frågor till folk där ute på Instagram.
Ja.
Så jag tänkte jag ska ta några sådana. Men innan dess så var vi inne på, men det var nog innan jag tryckte på play här, att jag började jobba igen på CrossFit Nordic.
Just det, ja.
Förstår jag det rätt så jobbar du morgonpassen.
Det stämmer. Det stämmer. Jag kör competition-passet på måndagar eller på torsdagar. Jag kör dagens pass på tisdagar och måndagar som det är just nu. Och sen så kommer jag hjälpa till lite på fitness nu också. Men det är morgonpassen, ja.
Och då, hur funkar det där på Nordic? För jag vet ju, som du nämner nu, competition och fitness och så vidare. Vad är skillnaden på klasspassen egentligen?
Det är lite grann vad man är ute efter. Alltså dagens pass är, det är CrossFit i sin absolut renaste form, där man liksom en bred palett av träning helt enkelt. Fitness är lite mer en, har du gjort alltså dagens pass så pass länge, så du börjar känna att det vore kul att tävla lite grann, men du vet inte riktigt vilken tävling, men liksom, ja, man börjar nosa lite på det. Och dessutom så känner du att du kan sköta din egen uppvärmning också själv. Och sen blir det lite längre pass. Så lite svårare tekniskt, lite längre pass, men egentligen mer en stimuli som strävar mot det. Du ska kunna gå ut och börja tävla lite grann om du vill. Sen har vi competition då som är ifall du vill tävla. Och det är liksom hela planeringen är upplagd efter att du är en tävlingsatlet som inte vill köra en egen progg, utan du vill gärna köra hos oss då.
Är det du som skriver de passen?
Nej, dagens pass är Rickard Wallén som sköter helt och hållet. Sen har vi Jakob Asterblom som sköter fitnessprogrammering och Jakob Sandström som sköter komp-proggen. Så det är liksom de som är primus motor i det här. Sen snackar vi alltid ihop oss allihopa. Men det är definitivt de som är hjärnorna bakom.
All right. Ja, rivalen som han heter på Instagram. Den
Exakt.
andra. Man har faktiskt inte koll på, ska jag vara ärlig och säga.
Nej.
Men då har vi
Det är
faktiskt
det som.
några som hört av sig från just Nordic som undrar lite. Men vi kan ju börja med den jag tror du kommer tycka är roligast här. Hur går det med din man crush till Karl Thomas Skoglund? Har vi en kommentar här. Det tyckte jag var lite roligt.
Jag tror jag vet var den kommer ifrån också. Jo, men alltså, den går ju. Den är ju pågående. Alltså, har man en riktig man crush så går den ju aldrig någonsin bort. Så enkel är det. Så
Så är
den fortsätter ju helt enkelt, bara växer och pyr lite. Och även om vi kanske inte uttrycker det så ofta längre som vi har gjort tidigare, så växer den bara. Det är lika fint som det alltid har varit.
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Eller hur? Det är så vackert.
Sen har vi även, det var även någon som undrade lite hur vad du tycker om just de på competition-passen och vem som är roligast. Du behöver inte svara på den, men
Ja, men gud, vem börjar man med? Alltså det där är ju som vem är roligast? Oj. Det är svårt alltså. Axel Haglund skulle nog gärna tro att det var han. Men det finns ett antal smygare där som är minst lika roliga. Det är, jag vet inte, det är Jag vill inte ge det priset till någon. Det ska du få jobba för.
Ja, det är helt rätt. Det är så det låter. Nu känner jag ingen av dem, tror jag inte i alla fall. Men det är lite
inte
så. Jag förstår vad du menar. Man ska få jobba för sina priser.
Ja, ja. Absolut. Det där är ingen, det är ingen pokal man ska få bara så där.
Nej, precis. Sen är det faktiskt några mer seriösa frågor också kring just ja, men folk som är på den nivån, att de vill tävla och kanske gå från elit till, eller från RX-atlet ja, till elitatlet. Och då är just det frågan egentligen, hur gör man? Vad är det hemliga receptet?
Alltså det finns inget hemligt recept. Det är liksom det är så dolt rakt framför alla, till allmän beskådan. Men ändå så är det så många som glömmer bort det och inte vill inse det. Jag tror det är så här, det man behöver inse det är att om jag vill bli en av de absolut bästa atleterna, jag vill stå på en semifinal, jag vill kanske till och med ta mig till games, så måste man bygga in atletisk grund. Det är så tråkigt att höra det här, men det är så enkelt. Du måste bygga in atletisk grund som gör att du helt enkelt rent fysiskt klara alla de här uppgifterna som du kan bli utsatt för. Sen därifrån så har du en massa skills också. Men man måste lära sig skilja på att nu tränar jag för att jag ska bli bättre på en förmåga. Om det är sen en marklyft, knäböj eller vad det må vara för någonting. Nu tränar jag på det. Och sen har jag något annat som är en tävlingssimulering. Och det är när jag sen försöker bli bättre på att tävla. De två är inte samma sak. Och det tror jag folk glömmer. Så man tänker bara, om jag nu bara tränar mer eller tränar hårdare så blir det jättebra. Det är inte så det funkar. Du behöver bli starkare, du behöver bli explosivare, du behöver bli mer uthållig, du behöver bli alla de här sakerna som man måste bli bra på. Det tränar du först. Sen efter det, då kan du börja tävla helt enkelt. Jag tror det är det folk glömmer.
Det är man det börjar du menar tävla. Med atletisk grund, det är tävla.
Nej, atletisk grund är så här, har du förmågan att kontrollera dig själv i tid och rum?
Ja, okay.
Har du förmågan att kontrollera dig själv och ett externt objekt i tid och rum? Kan du rikta kraft åt olika håll? Det är ju då en del av de två första. Är jag tillräckligt stark också? Har jag ett löpsteg som gör att jag kan löpa under längre tid? Och så vidare, så vidare, så vidare. Alla de här sakerna, det är min grund. Sen efter det, samtidigt som jag tränar dem så kan jag träna en skill också. Jag kan ju träna på muscle ups och så vidare, så vidare, så vidare. Men då måste jag lära mig att göra de här grejerna innan jag... Så snart jag kvantifierar det här på något sätt. Säger så, men okej, men ge mig 60 muscle ups på tid. Om inte jag har fått tekniken att stämma överens och inte min styrka stämmer överens, då får jag ett problem. För då ska jag försöka lösa det här innan jag egentligen har förmågan att lösa det. Förstår vad jag menar? Och ja, allt jag gör efter den punkten blir ett jagande efter att slå den tiden och bli bättre på det jag gjorde, istället för att backa och säga så, okej, jag var inte tillräckligt stark, jag var inte tillräckligt uthållig, jag var inte tillräckligt vad det nu må vara för någonting. Alltså bygg en atletisk bas. Varför är Krennikov så bra? Det är för att han har bred, bred, bred bas. Varför är Justin Adler bra? Bred, 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 bred bas. Vad var det som gjorde Rich så bra? Bred, 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 bred bas.
Ja, precis.
Så det är det som är den stora skillnaden.
Men det är ju någonting som man inte tänker på. Eller gör inte i första sekunden, ja.
Ja, men precis. Och hur många sätter sig att ha liksom en explosivitetsträning? Alltså där de bara jobbar på att hoppa, kasta, vrida på olika moment. Det är ju knappast någon som gör det. Det är en jättestor del av vår sport. Men det gör man inte. Istället så jagar man liksom 500 gram till i sitt ryck. Vem bryr sig?
130 kilo i friden.
Nice. Ja, men då har man ju satt upp ett mål. Och du har ju, som du sa också, det är ju, ja, men jag har jobbat på i min... under 3 månader för att försöka skapa förutsättningar. Då har man ju förstått. Det är ju viktigt. Men jag tror det är många andra som inte riktigt löser den uppgiften.
Nej, men om man tittar då, för det är ju många som kör olika typer av träningsprogrammeringar som är väldigt, alltså de är ju generella såklart. Men som ändå är inriktade mot människor som vill tävla. Jag gör ju det och jag vet ju jättemånga som gör det. Det är ju, jag hade ett avsnitt tidigare med Joakim Ryg från Krieger Training.
Ja.
Och det är ju en sån typ av programmering till exempel. Men vad tycker du, då måste jag ju fråga, vad tycker du saknas om du har koll på det? Men jag tänker att du möter många sådana på Nordic ändå. Vad tycker du saknas generellt i de här typerna av programmeringar?
Jag tycker oftast de initialt är bra. jag tycker det som blir problemet efter ett tag, det är helt enkelt att volymen blir på tok för hög. Alltså alldeles, alldeles, alldeles för hög. För att man försöker täcka så många saker som möjligt. För man är panikrädd för att missa någonting. Så plötsligt står atleterna dagligen liksom och försöker beta av 3-4 timmars träning. Det går liksom inte. Så börjar de gå sönder. Axelproblem, nackproblem, höftproblem, knäproblem och så vidare. Så vidare. Vi har precis förstört en atlet. Så det är väl egentligen det. Så jag tycker inte det saknas någonting mer än det här. Låt bli övergöra det. Bara för att nu har jag fått en liten following. Liksom, det är så här simple does it. Liksom. Det är väl egentligen det jag tycker är det absolut viktigaste. Kan jag hålla en atlet helt icke-skadad under en lång tid, så kommer den atleten bli fantastisk. Men varje gång vi behöver börja kompensera för skador av överbelastningsnatur, då kommer vi inte utveckla speciellt mycket. Då aktivt håller vi tillbaka en atlet. Och det tycker jag de som gör de här plattformsprogrammeringarna bör ta ett ansvar för. För atleten vill bara göra bättre ifrån sig. Ja, men jag kan göra 4 nu. Om jag då gör 8 så blir det dubbelt så bra, eller hur? Kanske. Kanske inte. Så behöver det inte vara. Liksom det är där jag tycker det är. Jag blir ledsen när jag ser duktiga atleter. Begynnande duktiga atleter som hoppar på någon sorts programmering. Och så blir det liksom den här tilltagna volymen som är helt orealistisk. Det blir procentsatser av ett 1 rep max. Där 1 rep max är en tillfällighet. Där man liksom har haft flax en dag. Men plötsligt så bygger det belastningsschemat. Det är det som går igen i allt man gör. Och så bara, jag har så ont här. Jag har så ont där. Jag förstår inte varför kan jag inte sätta mina lyft. Så börjar man få mentala utmaningar. Som en konsekvens av det också. Det tycker jag är jättesvårt. Vilket i och för sig leder mig till att skulle säga vad man saknar i det här, eller gärna hade velat addera, så är det den mentala biten av liksom vad det är man gör och hur man gör det. Det tror jag vore bra att ägna sig lite åt.
Ja, just det. Ja, där har de lite att fundera på, för jag kan ändå se lite vad du menar. Och jag har testat många olika programmeringar. Så här plattformsprogrammeringar som du kallar. Och jag kan på något vis förstå på något vis, vad du menar i det. Helt klart.
Jag förstår det. Jag förstår att det är svårt.
Ja, det är jättesvårt.
Ja. Det är super, super spännande. Jag gillar att det är så många olika liksom, inriktningar i de här programmen. Jag tycker det är härligt. Det är bara en utmaning att folk har en tendens att gå sönder på vägen. För att man börjar få en tilltro till det här, men det här programmet som sen ska lösa någonting åt mig. Det är inte det. Det är din förmåga att vara skadefri under längre tid och utvecklas under längre tid. Det är det som kommer lösa det här åt dig. Liksom.
Ja, precis. Där håller jag ju fullständigt med, helt klart. Ja, nej. Jag tror du satte huvudet på spiken faktiskt. Jag har inget att tillägga direkt faktiskt.
Jag tänkte se om det är någon som hör av sig till mig. Jag vill hugga huvudet av mig sen, men det är... Ja.
Ja, precis. Ja, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Du hade en till fråga där. Det var från samma person egentligen. Och det är väl... vi kan ta det lite både och, men... Vi kan börja så här då. Om det är väl inte kring den frågan egentligen, men hur skulle du, om du fick bygga liksom din drömkarriär, vi vänder på det helt och hållet här, om ditt ämne lite grann, men om du fick bygga din drömkarriär, hur skulle den se ut?
Åh, vilken fråga. Det är lite roligt med tanke på allt som har hänt mig på sistone. För hade du frågat mig innan allt som hände, då hade jag sagt så här: min drömkarriär består av ett ben som är liksom mitt kontorsjobb och det jobbet jag har gjort med organisationer tidigare, som jag tycker är fantastiskt, fantastiskt kul. Och sen en annan är möjligheten att få vara en del av det här fantastiska community som vi har, utveckla organisationer, gymmar och atleter. Nu när allt det här som hände, då blir vi väldigt varsa om att jo, jag tycker det är kul med organisationer, absolut. Men jag är mer intresserad av människor. Så skulle jag gå ut och få ett jobb nu eller söka ett jobb nu, så är det viktiga för mig att det är liksom att det är människor som jag trivs med, som gör någonting som jag tycker är intressant. Och kan jag inte hitta det, då gör det mig ingenting. Liksom det, då låter det hellre bli. Och det är sen både, det är både samma sak om det är kontorssidan eller liksom ett företagsjobb eller om det är i ett gym eller med atlet eller vad det är. Så det är egentligen, mitt fokus är numera att få jobba med folk jag tycker om, med saker som jag tycker är viktiga. Ja.
Jag fattar.
Jag vet inte om du svarade på frågan eller om det blir lite flummigt nu, men kanske.
Nej, men jag tror att jag vill inte nämna vilka som har ställt frågorna faktiskt. Men för
det gör ingenting.
Bättre om det, men jag tror att den här personen kommer förstå det.
Ja,
om man säger så. Men då blir det bra segment inför en annan fråga som jag har tänkt på lite. Hur ser din framtid ut med CrossFit? Eller med, alltså inte CrossFit och CrossFit Games, men CrossFit överlag. Liksom. Kommer du vilja fortsätta coacha? Och kommer du liksom vilja fortsätta? Nu, jag tror ju, jag vet svaret, men och fortsätta kommentera och så vidare. Alltså, alltså förstår du?
Ja. Nej, men svar ja, absolut. Jag har ju börjat nu eftersom jag har börjat ta in lite fler atleter som jag hjälper. Jag håller min passen på. Vad sa du?
Individuellt menar du då? Alltså?
Ja, precis.
Ja.
Som jag sedan programmerar och följer upp individuellt. Som har liksom tydliga mål med vad de gärna vill uppnå med sina satsningar. Det är lite olika. Sen håller jag passen på Nordic också. Jag kör lite personlig träning också. Så det kommer jag definitivt göra. Jag har ju diskussioner omkring, som sagt, Franska öppna eller semifinalen där på BUC. Den kommer inte bli av. Med lite tur så kommer jag få jobba lite för Funktionella fitnessförbundet också. Så det kommer jag definitivt vilja göra också. Jag älskar det. Det har varit fantastiskt kul att få göra det. Så det kommer jag definitivt göra. Ja.
Ja, kul att höra. Och det tycker vi är kul att du fortsätter vara en del av det. Men du har inte fått frågan om att, men det kanske är för att du kan de europeiska atleterna så väl, men du har inte fått frågan om att vara kommentator på någon annan semifinal.
Nej. Nej. Och än så länge har det varit, jag tror mycket av det har berott på att folk har, men det finns så många som är bra lokalt också. Sen en kostnadsfråga att flyga över mig för att sitta och kommentera. Det har varit lite dyrt.
Ja, jag förstår. Och gissningsvis, nu leker vi med tanken, men stream av alla semifinaler sker nog inte, utan det är väl nordamerikanska semifinalerna och den europeiska som vi kan åtminstone ställa lite krav på, skulle jag säga.
Exakt. Du, jag måste avvika en sekund här. Kan jag ringa upp dig om en sekund bara?
Toppen, ja, det går jättebra.
Tack.
Vi, jag fortsätter snacka här så länge och håller igång inspelningen, tänker jag. Och ja, men som ni hörde, alltså Mats, han har ju varit med väldigt, väldigt många år kring det här. Och han har ju, nu har han inte nämnt det, men han har ju varit med och liksom drivit CrossFit Nordic väldigt, väldigt länge. Ja, så att det är väl lite så det så ligger till. Han kan väldigt, väldigt mycket om sporten. Så jag tycker, har ni inte hört Mats prata på tävlingar och på kommentera till exempel regionals och semifinalerna, så tycker jag att man ska gå in och göra det. Jag tycker verkligen att man ska ge, ta och lyssna på dem. För man lär sig mycket om sporten. Och det är kul att lyssna på också. Om man har den tiden och vill lägga den energin, helt klart. Ja, vi ska se här om vi får tillbaka honom. Vilken sekund som helst, vi ska se.
Hantla från Kraftmark.
Oj, Hantla från Kraftmark. Nice.
Ja, men förstår lyckan. Jag sitter här och pratar med dig och så ser jag meddelandet bara, jag står vid dörren. Kom och hämta. Jag bara, ja.
Så det var där,
så kommer han och släppte dem.
Ja, men vad bra. Då har du lite hemmaträning också, antar
jag. Ja, nej, men alltså under all den här tiden som har varit, då har jag tränat hemma i princip varje dag. Och sen har jag liksom bara byggt på och det har blivit så tydligt. Det var vissa hantlar där som jag inte hade som jag bara behövde så mycket. Och nu står de här ute och lyckan är total.
Ja, jag fattar, jag fattar. Nu kommer det här avsnittet kommer ju släppas lite senare, men jag vet inte om du vet vem Sebastian Larsson är. Han heter Grabben Grabben på Instagram. Men
Oh jo.
han är ägare av CrossFit
Ja, men
Skellefteå. Och
precis.
han la ut att han säljer lite utrustning. Och jag har varit så sugen på att köpa en kettlebell, en 24 kilos kettlebell. Så jag funderar på om jag ska ta och göra det faktiskt. Men det, ja.
Men alltså, visst är det roligt hur man kan känna ett habegär för en träningsutrustning? Du känner den här
Eller
kettlebellen. Nu har jag fått mina
ja.
hantlar och jag dessutom så har jag märkt att jag vill ju ha en safety bar. Det är det nästa. Jag är ju inte komplett utan en safety bar. Som händer.
Jag förstår helt och hållet. Nu har jag av personliga skäl så hade jag inte möjligheten att träna lika mycket på gymmet i somras. Men som tur är så bor ju jag på bottenplan och har ett litet förråd i anslutning till mitt hus som bara jag och min franske utbytesstudent granne har tillgång till. Men han är aldrig hemma så jag utnyttjar ju det där och byggde mitt lilla gym här. Så det där är viktigt ändå att man har tillgång till det så pass nära ibland.
Jajamän.
För ibland
Men alltså bara.
ibland skiter det sig med gymmet. Så är
Ja,
det
men
ju bara.
exakt. Ja, men exakt. Alltså och man blir ju kreativ i avsaknad på annat, men just det bara för att röra på sig, man mår ju så mycket bättre. Alltså under allt det som har hänt, de tyckte jag var dumma i huvudet på när de frågade, när jag sa så här, men jag promenerar ju varje morgon och sen kör jag styrka varje lunch och sen så sätter jag mig upp på bikeögen varje kväll. De bara, ursäkta, vad sa du? Vår definition av träning, det är liksom att resa sig från en stolen mellan 30 och 50 gånger per dag. Jag bara, nej, det tänker inte jag göra. Jag vill träna. Och jag har ju mått så himla bra av det. Så det, nej, det har varit kul. Och nu kan vi köra
Ja,
lite hårdare också. Så behöver tyngre hantlar.
jag behövde en lättare kettlebell, men det är för att den andra är jag
Underbart.
tycker 32 kilos kettlebellen är klumpig ibland, alltså. Det måste jag erkänna.
Ja.
Jag fick en när jag fyllde 30, men jag vill ha en 24 också. Den kan
Helt
man
rätt.
leka med lite längre.
Men ska du göra en massa Turkish get-ups, då är det ju helt rätt. Eller windmills med 32, det är bara att glömma. Det finns inte på kartan.
Nej, det går inte. Det går inte.
Eller
Det
inte för mig.
jag vet. Turkish get-ups. Det är 32 kilo är för tungt också.
Jag skulle inte programmera det till någon jag känner i dagsläget i alla fall.
Nej. 24 hade nog också varit en utmaning. Men jag kan åtminstone göra lite fler svingar under en längre period. 24.
Ja. Ja, men då, lite clean and press och lite kettlebell snatch också. Det är lite mer förlåtande med en 24.
Ja, precis. Så är det. Så är det verkligen. Jag hade någon fråga till som jag funderar över. Men en sak som jag har märkt här nu, som jag ändå vill bolla lite med dig kring, och jag tror att det leder oss lite in på ett annat ämne, men just det är CrossFit Games fortfarande, men en sak jag ser här så här, nu spelas det här inne en vecka innan första Open släpps för i år. Och jag blev lite frustrerad. Det här kanske är jag som vill ha allt uppstyrt och planerat och vet allt i förväg. Men jag tycker det är konstigt att vi sitter här en vecka innan och vi har tre svenska lag anmälda till Open. Och vi har typ 75 eller 80 lag totalt i Europa anmälda. Medan förra året var vi närmare 300 i slutändan. Är det bara jag som är lite ivrig kring det här? Eller hur, jag vet inte, har du någon tanke kring det? För jag tycker det är väldigt lite.
Men det är väldigt lite. Men jag tror lite, jag tror det beror lite på att det är nog många som känner att vi har ingenting här att göra ändå. Nu kommer det komma något superlag. Och det är ju fantastiska lag. Alltså, vilka magiskt. Men då blir det lite den här, det är så få som går vidare. Varför ska vi göra det här för? Egentligen. Och det är lite synd. Samtidigt som jag tycker det är fantastiskt när man bygger de här lagen. Jag kan tycka det är hur kul som helst när man gör det. För folk gjorde det ändå förr. Men då var det en massa krångligheter med man skulle flytta olika ställen, när man skulle vara på olika ställen, man skulle göra massa saker som CrossFit sen lyckades göra cirkus av ändå. Lite långsved. Men det fanns ju ändå förr, så jag tycker det är, så här, det är helt rätt. Låt liksom de här lagen bygga de lagen de vill. Inga konstigheter, ganska okrångligt numera egentligen. Det tycker jag är bra. Det som är lite synd är att de lagen har blivit så bra så att alla andra känner väl att nej, jag har ingenting att göra. Det tycker jag är lite synd.
Nej, precis. Ja, men att det toppas helt enkelt. Att liksom nivån toppas på något vis.
Exakt.
Ja, men då är vi kanske lite inne på samma spår. Nu tror jag att det kommer tillkomma en hel del lag, och jag hoppas ändå att affiliatesen i Sverige och i Europa visar sig lite grann i form av lag. Men ja, jag kan förstå det där, och jag tänker väl lite i samma banor. Tror du då att, då blir min nästa tanke här, och tror du att vi kanske då ser någon form av, alltså kommer det leda till att det nästan ser lite negativt på Open generellt och på liksom deltagandet generellt? Eller kommer det istället då att vi faktiskt har de här elitlagen, att det skapar ett större intresse kring tävlingen?
Jag tror det kan skapa ett större intresse faktiskt. För det blir lite den här, att om jag ser det här laget så kanske inte jag känner att jag vill vara i ett lag själv. Men om jag har möjligheten att göra Open lite grann under samma paraply, men utan ambitionen att kanske gå så långt, så tror jag många kommer göra det. Det blir mer en folklig grej. Det är så här, gud vad kul att jag kan spela samma landskamp som landslaget gör. De gör det bara lite fortare, gör lite, och så vidare och så vidare. Men det tror jag det kan bli. Jag tror det är det man gärna vill från CrossFit sida också. Mm. Det som är problemet med det här, det är att man säger det man gärna vill. Men är det verkligen det man gärna vill? Man går ju ut och sen så firar man alla de här rockstjärnorna, de här racehorses som man har. Men man blir ju sämre på att lyfta liksom helt vanligt arrangemang. Och när man gör det så blir det ofta, tycker jag, så här platt fall fram. CrossFits egen medieavdelning lämnar ju mycket till fantasin i dagsläget. Och alla andra outlets som finns liksom på den sidan Atlanten, där det finns en crossover mellan CrossFit Media och sen privata aktörer. De har ju liksom, det blir ju den här, ja men de tar någon adaptive athlete eller någon som har tappat 500 kilo, något sådär. Det är liksom, det är sällan det här är bara, ja men här har vi Martin som klev in i gymmet förra veckan, som tycker det är jättekul och han ska vara med för sin första Open. Liksom. Så roligt, kul för dig. Average Joe får liksom inget utrymme, utan det ska vara liksom en tragisk snyggt historia, eller så ska det vara någonting fantastiskt där man står och flagga i bakgrunden, eller så ska det vara de här otroliga racehorses, men däremellan ingenting. Samtidigt så ser man det ska vara folkligt, och det blir det ju inte riktigt, för man belyser en väldigt liten del av sin marknad.
Just det, ja, jag förstår det. Det är spännande. Hur tror du framtiden ser ut då inom CrossFit? Hur tror du att sporten, men också liksom hela grejen CrossFit kommer utvecklas? Om vi blickar framåt.
Oj, vilken bra fråga. Jag pratade med en kille som jobbar på CrossFit HQ igår. Jag ska inte nämna några namn, för då blir det bara jättestökigt för den här stackars människan. Men det verkar tydligen vara stökigt i CrossFit HQ just nu. Det verkar vara massa olika fraktioner som har sina egna agendor om hur de tror man ska ta sig framåt och vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och de verkar brottas hejvilt med varann. Och inte på ett superhärligt sätt. Och jag tror att det kan slitas isär inifrån. Det tror jag. Jag var ju en av dem som sa att nu har jag fått nog med Glassman, med allt det som briserade för honom och han drog. Och det står jag vid nu. Jag saknar Greg. Utan att sakna Greg. Och det jag menar med det är att den visionen han hade för det vi var och det vi skulle göra och hur vi skulle göra det, den tror jag på. Alla dagar i veckan. Och det saknar jag. Den Greg saknar jag. Sen saknar jag inte den där manskrisen som inte kunde bete sig runt kvinnor överhuvudtaget. Jag har noll respekt för det. Jag kommer aldrig någonsin ha det, trots att det har gått tid. Det spelar liksom ingen roll. Jag tycker det var det sättet som folk i organisationen har blivit behandlade på. måste ta sitt ansvar uppifrån, där folk har yttrat, man har bett dem att höra vad folk tyckte och tänkte, och sen så sa folk vad de tyckte och tänkte. Plötsligt hade de ingen jobb de nästa 6 månaderna. Det har ju också hänt hur många gånger som helst. Den delen av Greg saknar inte jag. Och det jag kan tycka är synd, det är nu när allting börjar liksom implodera och informationen har varit dålig, affiliate fees höjs och så vidare, så vidare, så vidare. Samtidigt som det händer, då är det lätt att sitta och skrika på, ja men Greg, kan inte han komma tillbaks? Ja, men det var bara den här tweeten. Nej, det var inte bara den här tweeten. Om vi går tillbaka och börjar liksom kolla i allt som kom fram där, så var det ju bra mycket mer än så. Kolla på Andy Stumps podcast från samma tid. Då är det så här. Så vad som kommer hända i framtiden, det vet jag inte. Det jag vet är att vi har en funktionell fitnessförbund som gör ett fantastiskt jobb. Vi har Hyrox som gör ett fantastiskt jobb. CrossFit-boxarna gör ett magiskt jobb där ute för att se till att folk har en atletisk plattform som gör att de kan springa Lidingölopp, de kan göra Hyrox, de kan göra funktionell fitness, de kan göra precis vad de gärna vill. Mm. Och frågan är om vi behöver CrossFit HQ längre egentligen.
Okay.
Ja, om inte de inom de nästa 12-24 månaderna börjar verkligen addera värde till sin community, så tror jag inte de har något att göra här längre. Det ska ju vara varumärket CrossFit, men hur länge kan vi fortsätta säga att det finns, eller hur länge kan de fortsätta motivera att de ska finnas och man ska betala för varumärket om de inte bidrar så mycket? Det är min högst personliga åsikt. Jag vet att det är många där ute som tycker, för vi diskuterade ju det här, jag var ju tydlig med när priserna gick upp, och jag tyckte den här är svårt att, jag har svårt att förstå den här ekvationen. Det var många som tyckte att ja, men CrossFit är det som drar folk till att komma till mitt gym, så därför vill jag gärna göra det. Och det köper jag alla dagar i veckan. Jag undrar bara hur länge man kan fortsätta göra det. För just nu så är det svårt att se vad de adderar utöver ett namn. Och det namnet, det naggas i kanten hela tiden.
Just det.
Och det gör ont i mitt hjärta, för gud vad jag älskar det här.
Ja, verkligen. Alltså det, jag kan hålla med dig på mycket av det du säger. För att det blir verkligen så här. Men vart, hur ska jag förklara det? Eller hur ska jag ställa den här frågan? Men vad skulle du se att de behöver göra för att den här bollen ska vändas på? Liksom, för att det här ska börja rulla i rätt riktning. Vad är liksom en första grej som du bara, nej men nu pratar vi. Nu pratar vi.
Ja, men alltså, jag kan ge ett konkret exempel. Jag hade en diskussion med dem för en massa år sedan om att börja jobba med dem, med affiliates i Norden. Det blev inte av ett gäng olika anledningar, men då var det en av de sakerna jag sa, det är så här, varför gör ni inte en marknadsföringsplattform, alltså en plattform med marknadsföringsmaterial som boxarna kan använda fritt? Det enda de behöver göra är slänga sin logga på. Varför ger ni inte manualer till hur man använder sociala medier på ett vettigt som överhuvudtaget möjligt sätt för boxarna, så de inte behöver lägga energi på det? De kan hämta vad de behöver och sen kan de göra en copy-paste av sina loggar eller sitt meddelande, sen kan de basunera ut det här. Varför gör man inte lokala townhalls där man delar best practices? För just nu så har man townhalls, men det är i Nordamerika. Jag är ledsen, men det är inte mycket de gör i Nordamerika som är applicerbart här på grund av regler, på grund av väder, på grund av skatter, på grund av och så vidare, så vidare, så vidare. Så varför inte addera värden i de lokala marknaderna på det sättet? Varför inte höra och sätta sig ner och prata med vad heter det, boxägarna i de lokala marknaderna? Vad är det ni behöver i Skandinavien för att lyckas? Vad är det nästa ni behöver? Vad är det ni behöver i Tyskland för att ni ska lyckas? Vad är det ni behöver i Frankrike? Och så vidare, och så vidare. Och det tycker jag inte man gör. Och det hade jag gjort till att börja med. Här har ni material som gör att ni kan marknadsföra er själva under den här paraplyn på ett så bra möjligt, som sätt som möjligt. Vet ni inte hur man gör, då har vi manualen för det också. Det är hur enkelt som helst. Alla best practices ligger här, och så länge du är affiliate-ägare så har du gratis tillgång till allt det här materialet. Börja där. Hjälp mig med att marknadsföra så jag kan få folk in genom dörren och inte behöver rekrytera.
Jag förstår. Men då blir det ett sidospår igen, men fast ändå inte, för att då blir det på något vis Emilia Leppinen, heter hon så?
Ja.
Hon arbetar inte hon lite med det där? Jag kanske har missförstått hennes arbetsuppgifter, men hon tolkar det som att hon är lite affiliate rep i Skandinavien i alla fall.
Ja, det är ju precis det hon är. Och de rekryterar ju en person till, så det finns ju en ambition om
att
det ska finnas någon som gör det här jobbet. Frågan är igen, det är den här, vilket mandat får den här personen? Vilken budget får de här personen, de här personerna, säger media, den här personen, för att göra saker. Jag vet att det har tagits fram massor med utbildningsmaterial, eller som marknadsföringsmaterial, i USA. Det har pratats om det på ett town hall i USA. Det har gjorts en massa tester med det här i USA. Men jag är inte i USA. Så det Nej. Hjälper mig ingenstans överhuvudtaget. Det kan inte vara Nej. Min uppgift att liksom på arkeologvis gräva fram det här, utan det ska komma till mig på ett lätt sätt så att jag kan ta till mig det som boxägare.
Mm. Mm.
Och det måste hända, det måste ske lokalt. Är det så att ja. Emilia och den här resursen som ska tas in nu kommer kunna göra det? Fantastiskt. Ingen är gladare än jag.
Nej, men jag förstår. Jag förstår.
Men det behöver ske.
Ja. Ja, men jag kan ändå förstå, eller jag kan, jag tycker det var ett bra svar på vad framtiden inom CrossFit, hur den ser ut, för att jag tror, nu vet ju inte jag vad som sägs internt, du har fått höra lite grann, men det är ju liksom, man får ju känslan när liksom de här privata medieaktörerna, liksom som i USA då, pratar om att det är ekonomiskt instabilt, och vi vet ju att oftast har ju känner de ju någon som är intern liksom, så att, och ekonomiskt instabila lägen brukar skapa oreda även organisationsmässigt.
Ja, men det gör det ju absolut. Och sen är det så här också att vem det än är som sitter längst upp, om mellanskiktet av ledningen är densamma, då är det svårt att få till en riktig genuin förändring. Det tar tid helt enkelt. Det är ju...
ja.
Ja, och det är ju det som har hänt. Det är ju ledarskiktet som ändrades på CrossFit. Och sen så kom det in någon ny som tog över. Men mellanskiktet är detsamma. Man söker en av de absolut största affiliate advisorna som liksom ska berätta vad affiliates tycker och tänker. Är en person som aldrig har drivit en box, den människan har startat med egna pengar. Då är det ju svårt att relatera till någon annan som har tagit sin livsbesparingar. Liksom. Om man har fått öppna en box där man säger så här, men vi garanterar dig så här många medlemskap. Du behöver bara stå och leverera det här. Om den personen som ska rådge hur andra globalt ska lyckas, det tycker jag, det kan vara svårt. Så det är ingen lätt ekvation, och jag säger inte att jag har ett lätt svar på det. Herregud, inte alls. Jag vet att de jobbar på det. Men om man har en organisation där det är en massa faktioner som strider mot varandra, samtidigt som man har en community som står och inte vill något annat än att få hjälp helt enkelt, men man har ingen riktig dialog med dem för att identifiera sina pain points, vad det är man behöver, då blir det stökigt.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, intressant. Jag hoppas verkligen att det vänder snart.
Ja, men gud, jag med.
Utefter så, men, och jag tror ju också på att någon form av stöttepelare, lokala stöttepelare eller regionala stöttepelare överallt då liksom. Och att ja, precis, jag tror att det behövs liksom på något vis.
Vet du varför jag vill det ska lyckas? Jag vill att det ska lyckas för att jag älskar det som händer i boxarna. Jag ska vara helt ärlig, CrossFit HQ, jag kunde inte bry mig mindre om de individerna. Det är klart på privat plan, ja, men egentligen så bryr mig inte mycket. Men den som har en box var som helst, som står där och lär ut de här sakerna till folk, som skapar den här communityn, skapar den här glädjen för rörelse, där folk bryr sig så mycket som de gör. Och en sån som jag får uppleva det här fantastiska stödet när det händer någonting helt absurd i mitt liv, som man bara får i en community där man verkligen bryr sig om varandra. Det vill jag ska överleva, det vill jag ska växa, det vill jag ska bli så bra som det överhuvudtaget kan bli. Så därför skulle jag verkligen gärna vilja att det lyckas.
Håller med dig. Verkligen. Det är något speciellt med det communityt vi har, och om det står till grund för det här företaget som heter CrossFit, så vill ju jag att det ska lyckas. Faktiskt. Och det, vi skämtar hela tiden. Eller folk utifrån har ju alltid skämtat om att det är en sekt, men det är ju lite det. Men det är på något vis
absolut.
Det vi tycker om. Jag menar, det låter
ja.
Som om det.
Ja, men
eller då måste ju kyrkan överleva, om vi ska säga så liksom.
Ja, men om folk är nice mot varandra, så kan det vara hur mycket sex som helst för min skull. Kunde inte bry mig mindre.
Ja, nej, jag håller med dig. Ja. Jag menar, varje dag får jag ge en high five till någon.
Eller hur?
Ja, varje
och
dag.
Folk bryr sig.
Ja, det är riktiga high fives liksom.
Exakt.
Det är så fint. Ja, men det låter. Jag hoppas verkligen. Vi håller tummarna för att det blir en förändring. För att det är viktigt. Det är det.
Ja.
Jag har en rolig fråga kvar. Eller jag tycker ju den är lite rolig. Och det är ju en vecka kvar till Open. Vad
Ja.
är din prediction för 24.1? Har du hört liksom hur snacket har gått kring Adrian Bosmans tanke och vad Dave Castro säger kring 24.1? Att det ska vara simpelt och effektivt, men är också speciellt, unikt.
Ja, alltså först var jag inne på att det skulle vara en repeat av något slag.
Jag med.
Så tänkte jag det kommer vara en repeat av någonting men med en twist. Och sen är det lite så här också, det ska man inte glömma bort heller. Det man gör med det första openpasset, det som är så otroligt viktigt med första openpasset, det är om man lägger ut ett openpass som ser förhållandevis enkelt ut, så rullar det in x antal tusen anmälningar till Open för folk känner att det där kan jag fixa bättre än vad de kan. Det här kommer gå alldeles utmärkt. Och därför är det första passet så viktigt. Det måste vara grovmotoriskt, enkelt, lättskött, samtidigt som det är ett test för riktiga atleter. Så frågan är, vart hamnar man då någonstans? Det är ju inte där vi kommer se pullovers, eftersom det skulle diskvalificera rätt mycket folk. Gud. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad de kan hitta på.
Nu ska det sägas också för att liksom på något vis, för er som kanske kör Open för första gången då att och lyssna på det här, att man har ju fram till deadline på 24.1 att anmäla sig, vilket är,
Ja.
vad är det, måndag den 2 mars? Jag kommer inte riktigt ihåg, där någonstans.
Något sånt där.
3 mars kanske det.
Man kan ju
Så
säga
att
så här också. Jag har
därför
ju
så
blivit
vill man ju ha
lurad.
en, vad sa du?
Jag har ju blivit lurad av det här. Jag vet inte hur många gånger som helst jag har sagt så här, jag ska inte göra Open. Och sen kommer första passet och bara, men vänta, det där måste jag ju få göra. Och så står jag ju där likförbannad. Och du vet, kan bara titta mig själv i spegeln och bara, nej, jag föll för samma trick igen. Det är briljant. Vi gör det igen nästa år. Ja.
Ja, men en sån workout, om man ska prata repeats, då tror ju jag att det kan dyka upp en sån här double under wall walk workout eller bar facing burpee och marklyft workout som simpla två övningar, jobbiga grejer,
Ja.
testar ändå rätt mycket fitness. Liksom.
Men exakt. Det
Men
tycker jag
sen har jag
låter helt rimligt.
spekulerat på någonting unikt också, och det är ju just det här någonting annorlunda, och då varför inte maxa redan första?
Ja,
I
fråga.
en konditionsbit och en styrkebit och kanske även gymnastik.
Ja. Ja. Det varför inte? Alltså det enda skulle vara just det här argumentet att man riskerar att inte få de här som ligger lite på sidlinjen och känner så här, oh, det där tror jag kan slå. Jag menar, 7 minuters burpees var ju bästa
Just
exemplet.
det.
Varför gör de inte bara fler? Man bara, för det är superduper jobbigt. Har ni testat? Ungefär, det går inte att göra de här så mycket fortare än så. Och då hoppade ju alla på och ville testa det där passet. Men hade man liksom lagt in ja, men en stegrande squat clean eller något liknande, då hade det blivit riktigt grisigt. Då tror jag många som bara säger, ja, men 140 squat clean kan bli stökigt för mig. Jag tror jag bangar nu. Jag kommer inte slå de bästa ändå. Man
Nej,
måste ju liksom ge
just
in
det.
illusionen på något sätt.
Jag förstår. Jag förstår. Det är
Så,
sant.
ja. Ja.
Ja, vad hoppas du på kommer då?
Jag hade jättegärna velat se någon sorts rodd, toast to bar och burpee box jump over variant.
Usch. Ja. Inte jag.
Nej, men jag tycker det hade varit kul. Det hade varit jättekul att se, tycker jag.
Ja.
Och sen så tror jag nästa steg, alltså nästa, så 24-2, då tror jag man kommer se en wall walk till handstående armhävning av något slag.
Ja.
Och det skulle man kunna kombinera med pullovers och en hantel. Men ja. Det tror jag man får se.
Okej. Ja, lite tekniskt svar jag ger.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja, det kan bli spännande. Intressant. Ja. Jag tror ju faktiskt inte att vi får så tekniskt svårt som en pullover. Men ja, kanske. Det vore kanske väldigt spännande. Jag har själv ändå lyckats med dem, men det brukar men inte lyckas med alla övningar i Open heller.
Nej, alltså det är stökigt. Men enda skälet till att jag gissar lite åt det hållet, det är ju Bossman. Han gillar ju sådana saker. Han tycker det är helt grundläggande liksom, bevis för ens fitness. Även alla bara, han tyckte också en piruett, han stod en piruett var helt grundläggande för vi jobbade på seminars där tillsammans för en massa år sedan. Och det var en av de sakerna han sa. Han bara, men alltså göra en handstående piruett, det är ju grundläggande. Jag bara, jag tänker, har aldrig lyckats sätta en själv. Så vi var inte helt överens där. Men jag tycker det är kul att han introducerar sådana saker. Det öppnar ju liksom spelfältet på ett helt annat sätt.
Ja, men det gör det verkligen. Det håller jag med. Ja, men du, Matt, vi kommer få, jag tycker att vi pratar mer sen. Vi har mycket vi kan prata om faktiskt. Och det vore kul att vara lite när vi kanske närmar oss semifinaler också. Och se liksom vilka har kvar och Matt och så vidare. Så det vore kul att prata med dig då. Men jag får tacka för idag helt enkelt. Jag ska iväg och coacha fotbollstjejer.
Gud vad trevligt.
Ja, det ska bli jättekul. Ja. Så att, men tack för att du ville vara med, verkligen. Och jag,
tack för att jag fick vara med.
Ja, jag är väldigt tacksam.
Det är alltid lika kul att få sitta här. Och att någon skulle tycka det var intressant att lyssna på, det gör mig lika lycklig i hjärtat varje gång. Så tusen tack.
Ja, ja men verkligen. Alltså, jag hoppas det är mer än du och jag. Och jag tror att det är mer än du och jag som tycker det här.
Kan hoppas.
Och följer ni inte Mats, så gör det. Ni ser CrossFit Dansk som han så fint heter. Då måste jag fråga också. Är det Mats Jakobsen eller är det Mats Jakobsen?
Mats Jakobsen har det ju blivit efter alla dessa år i Sverige. Men om man hade frågat min mamma så hade hon sagt att jag heter Mats Jakobsen. Men alltså, efter att ha bott i USA, Sverige och lite andra småstäder, allt som börjar på MA, det svarar jag på. Så om det är Mattias Jakobsen, Matthew, you name it, så kommer jag troligen räcka 100% på sig. Det kan vara jag.
Jag förstår. Ja, men det är som jag. Andy, Andrew, Andreas, Anders.
Precis.
Jag får höra mycket. Yes. Precis. Ja, men det låter jättebra. Jag får tacka helt enkelt. Så, och till alla som har lyssnat, tack för att ni har lyssnat också. Så säger vi hej, svejs därifrån.
Tusen tack.